Hej! Mikael från Jesusfolket här som tillsammans med Sara och Jakob och hela Jesusfolket-familjen vill önska er en glad och välsignad påsk. Och jag vill också tacka för all uppmuntran och all omsorg och alla böner som har uppdagats och som flera av er har delat med er av i samband med att vi har berättat om min och Saras sjukskrivning, vår utmattning. Det går sakta men säkert åt rätt håll. Vi har båda börjat jobba i högre grad och även om det är en bit kvar så är det verkligen skönt att veta att det är flera som tänker och ber för oss och vi har också båda fått väldigt bra hjälp från vården och sådär. Så jag vill uttrycka min tacksamhet för det. Ni som läser på vår blogg Hela Pingsten eller följer mig på sociala medier vet att ett projekt som jag har ägnat mig åt under sjukskrivningen för att ändå liksom få utlopp för min kreativa ådra utan att det liksom ska bygga på åtaganden och förpliktelser är att jag har utvecklat ett kortspel, apostlaspelet, som går ut på att vara först med att samla 12 stycken lärjungar. Och det är inte bara de 12 apostlar som Jesus faktiskt valde historiskt som man har att utgå från, utan 50 personer från Nya Testamentet. Och jag är så överväldigad över den respons som det här spelet har fått när jag har berättat om det på bloggen och på sociala medier. Det är nu över 300 personer som har hört av sig och vill ha det här spelet. Och jag har slutit ett avtal med Argument Förlag som ju främst ger ut kristna böcker men som också har lite erfarenhet av att ge ut kortlekar och spel och sådär. Så de kommer ge ut det här senare i år och det känns helt fantastiskt. Om du som lyssnar på detta får reda på det här för första gången eller är intresserad av spelet och inte liksom har tagit steget att notifiera mig om det, så kan man surfa in på mikaelgrenholm.com/apostlaspelet eller gå in på Hela Pingsten och söka på apostlaspelet där. Då kan man ta sig till ett formulär där man kan anmäla intresse för det här spelet. Och det är inte någon förpliktande bindelse att man förköper det eller något sånt. För att priset har inte satts än. Det här kommer tryckas upp senare i år och det är först då som vi vet hur mycket det kommer kosta och sådär. Men det är bara för att visa att man är intresserad och så kan vi meddela när det finns tillgängligt att beställa. Den respons som jag har fått från alla de som har provat det, och det är över 100 personer nu som har testat att spela, har varit väldigt positiv. Det är ett spel som gör att man lär sig grejer om Bibeln utan att man liksom behöver ha några förkunskaper om Bibeln. Till skillnad från den ganska stora mängd bibelspel som är frågesportbaserade så blir man inte bestraffad om man kan lite om Bibeln. Det är inte så att man på förhand kan gissa sig till vem som kommer vinna utifrån den som känner sina bibelböcker bäst. Utan det är snarare så att genom hur de här olika korten fungerar och hur de förhåller sig till varandra och hur de fungerar i spelet så kan man snappa upp saker och lära sig saker om personerna i Bibeln. Och det är något som folk verkligen har uppskattat. Så det är ett tips. Men nu är det alltså påsk. Och påsk förknippas ju ofta med ägg och det har sina historiska orsaker, att man såg ägget som en symbol för nytt liv och koppla samman det med uppståndelsens högtid. Men jag skulle också argumentera för att påsken väldigt mycket är brödets högtid. Jesus är livets bröd, han är den som ger oss den mat som inte bara gör att vi lever vidare till nästa dag i det här livet utan det eviga livet, det bröd som aldrig tar slut. Och han sätter ju sig förstås ner med sina lärjungar och bryter brödet för att visa dem hur hans kropp kommer att bryta sönder på korset. Vi släpper det här avsnittet på skärtorsdagen som ju uppmärksammar den första nattvarden. Och nattvarden är någonting som alltid har varit viktigt för mig. Från att jag blev troende kristen som 15-åring, nattvarden har alltid varit helig och viktig. Men för mig har det också skavt en del när jag har firat nattvard, både i det svenskkyrkliga sammanhang där jag kom till tro, även om frikyrkliga sammanhang jag sen har rört mig vidare till, och när jag jämför det med vad Bibeln beskriver. Och det är inte så att jag ser ner på den form av nattvardsfirande som är vanligast, att man går fram och tar emot lite bröd och lite vin eller druvjuice och sen går tillbaka och sätter sig ner. Jag har själv haft starka gudsmöten i samband med den formen av nattvardsfirande. Men någonting har länge gnagt i mig att det framstår som ganska märkligt att rubricera den handlingen som en måltid. I övriga livet är det ju aldrig så att vi säger att man har tagit del av en måltid om man tar emot lite mat, någon tugga och lite dryck. Det påminner mer om en provsmakning i en affär. Och missförstå mig inte, det säger jag inte liksom för att se ner på det nattvardsfirande som är dominerande. Men det har funnits liksom någonting som har skav, någonting som har gnisslat när jag läser om hur nattvarden beskrivs i Bibeln och när jag ser hur den firas idag. Och ju mer jag har lärt mig om kyrkohistoria, desto mer har jag sett varför nattvarden har blivit så pass ritualiserad och så pass sparsam. Jag fick upp ögonen för att det finns andra sätt att fira nattvard än standardsättet, det vanligaste sättet att ta emot lite bröd, lite vin och sen gå och sätta sig på sin plats igen. Tack vare Richard Kroos bok Middag med Jesus. Han gav ut den för 10 år sedan. Jag tyckte att det var otroligt spännande läsning och jag ringde upp Rickard innan jag hade läst boken och ställde massa frågor för att jag tyckte att budskapet som han hade beskrivit i blogginlägg i samband med bokreleasen var så ögonöppnande och fascinerande. För det Rickard argumenterar för är en nattvard som man blir mätt av, en måltid som inte bara begränsar sig till bröd och vin, utan som fokuserar på själva måltidsgemenskapen, att man äter en middag tillsammans med Jesus. Och inte nog med att Rickard menar att det här är ett legitimt sätt att fira nattvard, han menar att det är väldigt tydligt det här som den bibliska nattvarden var och som är grundtanken med nattvarden. Någon som sagt, det är inte samma sak som att säga att alla de miljontals kristna över världen som firar nattvard på ett mer ritualiserat sätt där det som kallas måltid inte är det vi vanligtvis menar med måltid, utan man tar emot väldigt, väldigt lite och har gemenskap på ett mer rituellt plan än att man sätter sig ner och äter middag tillsammans vid ett bord. Det är inte att säga att det liksom är illegitimt, att Gud inte kan använda det. Men det pekar på att nattvarden kan ha ett ännu större djup och att det finns mycket lägre trösklar än vad vi ofta tänker oss. Nattvarden har ju ofta varit en källa till konflikt i kyrkans historia. Det har orsakat mängder med strider, både ordmässiga strider och våldsamma strider, när protestanter och katoliker till exempel har haft olika syner på nattvarden, eller pingstförsamlingen Philadelphia i Stockholm blev utesluten ur baptistsamfundet, och det var innan det var en pingstförsamling, på grund av sin nattvardspraktik. Så nattvarden har ofta varit liksom en källa till kontrovers, och snarare än att liksom försöka skapa ännu mer kontrovers med att komma med ett ovanligt synsätt på nattvarden som liksom går i konflikt mot alla andra synsätt, så skulle jag vilja snarare argumentera för att det som Rickard presenterar i sin bok om nattvarden som en vanlig mättande måltid där man äter tillsammans så som man äter de flesta måltider i livet, men med Jesus i centrum, det är någonting som kan tvärtom bryta ner många konfliktlinjer. Helt plötsligt så framstår många av de konflikter som har skapats om nattvarden som ganska irrelevanta och ja, konflikter som egentligen inte behövs. För om nattvarden är så pass enkel i sin ursprungliga intention att det handlar om att kristna ska samlas och äta tillsammans, då faller mycket av de konflikter som har uppstått efter att nattvarden blev mycket mer ritualiserad på 300-talet och framåt. Jag intervjuade som sagt Rickard om hans bok innan jag själv hade läst den 2014 och la upp den intervjun på YouTube. Och där har den funnits sedan dess. Men jag tänkte att det vore väldigt roligt att så här 10 år senare dela med mig av den här intervjun med er i podden. Så jag frågade Rickard om det gick bra och han sa kör hårt, det går jättebra. Intervjun är 23 minuter och efter att ni har fått höra den här intervjun där Rickard med egna ord beskriver sitt synsätt och vad han argumenterar för i boken, så tänkte jag också läsa för er en del av ett kapitel från Middag med Jesus som i ytterligare detalj beskriver det synsätt som Rickard främjar och som jag till väldigt stor del delar. Jag tror verkligen att en nattvard där man äter sig mätt, sitter ner vid ett bord, har gemenskap med varandra, är en fullt legitim nattvard. Och jag håller med Rickard om att det här var den ursprungliga nattvarden. Som sagt, jag tror inte att andra nattvardspraktiker är därmed fel och hemska och behöver brytas ner. Jag tror Gud kan använda det, men jag tror absolut att det finns en rikedom här som många kristna verkligen bör utforska. För att jag tror att det kan skapa en ännu större gemenskap och frihet i församlingen med mer urkyrkliga nattvardsfiranden där man äter sig mätta. Så med den introduktionen så ska ni nu få höra min intervju med Rickard och sen så återkommer jag och delar från kapitel 4 i hans bok Middag med Jesus. Håll till godo.
Alltså, jag är så otroligt nyfiken på den här boken.
Ja.
Du har skrivit. Och det är så här många tankar som dyker upp och det är många grejer som blir ganska annorlunda jämfört med det man är van vid.
Ja.
Alltså jag kan börja med att presentera själv liksom vart jag kommer ifrån.
Mm.
Jag är uppväxt i Svenska kyrkan. Båda mina föräldrar är präster. Oops, nu är det någon som ringer.
Ja, det är borta nu.
Och som du vet, alltså, det är en ganska sakramental tradition i Svenska kyrkan. Mm. Och det gjorde sen när jag blev frikyrklig, vilket framförallt berodde på att jag saknade andens gåvor när församlingen var med. Så hade jag fortfarande en väldigt så här, seriös och sakramental syn på nattvarden.
Mm.
Och sådär. Och det är något jag funderar på mycket själv. Sådär.
Ja.
Din huvudtes som jag har förstått det är ju framförallt att liksom nattvarden i urkyrkan är en riktig måltid.
Ja.
Så det är det jag har en fråga. Men liksom först och främst, kan du presentera dig själv och varför du har skrivit om nattvarden?
Ja, alltså Rickard Krus heter jag och har bott i Helsingborg sedan 5,5 år tillbaka för att jobba med att nå ut med evangeliet till människor och starta enkla husförsamlingar här då. Så att vi arbetar idag med ett nätverk av husförsamlingar som successivt har vuxit fram i Helsingborg med lite omnejd. Man kan väl säga ganska tidigt när den första husförsamlingen i vårt hem så började vi väl känna liksom att det här med nattvarden, vi visste inte riktigt hur vi skulle tillämpa det. Vi försökte några gånger att göra så som vi var vana vid, men det var någonting som inte riktigt stämde med det som Gud hade talat till oss om att göra i Helsingborg. Det inledde väl ett sökande från vår sida där vi började liksom läsa i Bibeln om det här med Herrens måltid och försökte skala av liksom vad vi hade för erfarenhet som tidigare och även läste lite om hur andra hade gjort det här i liknande församlingssammanhang. Och mer så kände vi att det bara blev så tydligt för oss att vi ville fira Herrens måltid genom att äta tillsammans. På den vägen är det. Sen under resans gång så hade vi liksom samlat på mig mer och mer material och kände jag kände en Guds ledning i att det också skulle bli en bok då, så att det, vilket det nu då har blivit. Eller, ja.
Strålande. Så när du då liksom försöker gräva i vad urkyrkan ansåg att nattvarden var, vad har du för källor då?
Ja, alltså den viktigaste källan det är ju Bibeln. Eller så va. Och jag tror att man kommer ganska långt bara i att försöka att inte liksom läsa in alla kyrkliga traditioner in i bibeltexterna, utan att faktiskt försöka läsa bibeltexterna för vad det faktiskt står där. Det behöver inte vara så jättemycket mer avancerat än så. Men det är klart att man kan ju liksom förstärka det ytterligare och ytterligare. Hitta ännu tydligare betoningar eller saker som bekräftar detta genom att studera mer av den bakomliggande kulturen och så vidare. Men jag skulle säga att man kommer hela vägen fram bara genom det som står i Bibeln. Om man till exempel det finns ett enda bibelord egentligen som talar om vilken stämning det ska vara när Herrens måltid firas. I Apostlagärningarna kapitel 2, det står att de bröt bröd i hemmen i jublande innerlig glädje. Det är liksom det enda tillfället som stämningen vid måltiden omtalas egentligen på så tydligt sätt. Men ja, tyvärr har vi haft allt för svårt att tillämpa som enkel princip.
Just det. Och vad är dina huvudargument för att det är en riktig måltid, alltså riktigt mål mat?
Ja, alltså huvudargumenten, dels att det beskrivs på det sättet i Nya Testamentet, att det var en måltid som man åt tillsammans. När Paulus till exempel talar om Herrens måltid då, som första Korinthierbrevet, då använder han, nu, det är kanske att tränga lite djupare så, men då använder han ett ord på grekiska som heter deipnon. Det ordet var liksom inte bara måltid vilken som helst, utan det var middagen. Alltså den måltiden som man åt i slutet av dagen, både bland judar och bland greker. Till frukost kanske man tog en bit bröd och lite utspätt vin eller bara vatten. Under dagen så kanske man åt lite frukt eller vad man kunde ha med sig under arbetet. Men sen var det kvällen, liksom kvällsmåltiden, deipnon, var då liksom man fick in huvuddelen av sin föda och näringsintag för de absolut flesta. Och när Paulus talar om Herrens måltid så talar han om Herrens middag, liksom Herrens kvällsmiddag. Det är precis på det sättet det beskrivs att den första troende firade Herrens måltid, att man samlades för att äta middag tillsammans. Eller så. Och, ja. Sen så kan man ju liksom studera de olika, liksom alla de olika texterna då som talar om detta, men det hela tiden stryks samma sak under. Liksom. Det finns egentligen ingenting som tyder på att Herrens måltid någonsin har varit bara lite bröd och lite vin eller så. Och det är väl liksom den andra delen av mitt sätt att tänka att det är väldigt tydligt då, när man ser på vad Jesus gör när han tar brödet och vinet. Det är liksom att han tar någonting som var väldigt vardagligt och välbekant för människorna vid den tiden. För alla judar och greker så var det så liksom att man hade bröd och vin som en naturlig del av den här kvällsmiddagen, särskilt bland judar då, där man inledde varje måltid med att bryta bröd. Man avslutade varje måltid med att dela en bägare. Så det Jesus säger när han tar upp brödet och bägaren och säger när ni gör detta, gör det till minne av mig. Så säger han basically att när ni äter tillsammans så vill jag vara i centrum. Kom då ihåg det jag har gjort. Gör det till minne av mig. Han tar det som är allra mest vardagligt och välbekant för dem. Och gör, liksom, ger det ett helt nytt innehåll. Så han startar liksom ingen ny grej. Utan han tar något befintligt och fyller det med innehåll. Och det ger en lite annan prägel när man funderar över vad här är småtidigt.
Alltså det är en väldigt intressant synvinkel som jag inte har tänkt på. För det jag har tänkt på det är att bröd och vin låter inte jättemaffigt.
Nej,
alltså det låter ju så här. Det kan man väl få i sig, men man skulle vilja ha något pålägg åtminstone.
Ja.
Men du menar alltså att brödet var det som inledde måltiden, vinet var det som avslutade måltiden, så när Jesus uppmanar oss att äta bröd och dricka bägaren. Paulus, han talar ju också om bröd och bägaren först och finns bröd.
Ja.
Då menar de en måltid som även kan innehålla sallad.
Absolut. Och jag menar, faktum är liksom att kolla till exempel på hur Herrens måltid firades i Korint. Det verkar som att de fortsätter att följa det här kulturella mönstret då. Om man bara läser första Korinthierbrevet 11 så är det den bilden som faller. Liksom att de inledde måltiden med att bryta bröd. De åt mat tillsammans som fungerade som en slags knytkalas som alla de olika medlemmarna liksom, som hade möjlighet att ta med sig mat och tog med sig mat och så åt man det och delade tillsammans. Och sen avslutade man med att dela bägaren. Och detta är någonting utifrån de problem då som fanns i församlingen i Korinth där de rika liksom tog för sig på de fattigas bekostnad. Så använde ju Paulus just den här ordningen för att liksom, gå till rätta med de här problemen. Alltså att vänta på varandra. Att man skulle bryta brödet som inledning av måltiden, det blir en väldigt bra sätt liksom, att vänta tills alla är där. Det är väldigt enkelt. Och att man delar bägaren i slutet av måltiden är ett väldigt bra sätt att vänta med att avsluta måltiden tills alla har ätit sig mätta. Så att det är som att ja, men det mönstret fortsätter. Bröd, mat, bägaren.
Ja, alltså jag tycker först och främst att det är väldigt intressant när Elena tar den. Just eftersom det verkar ha den här, det som jag gillar, fattigdomsbekämpande och hungerbekämpande dimensionerna. Och att Paulus kritiserar att vissa dricker sig fulla medan andra går hungriga därifrån. Men på Twitter så var det en man som sa till mig att första Korinthierbrevet 11 ju visar att det inte är en riktig måltid. För Paulus försöker ju lösa det här problemet de har i Korinth med att säga i vers 34: om någon är hungrig ska han äta hemma, att sammankomsten inte blir en dom för er. Alltså för att undvika det här att några roffar åt sig, så är de som är hungriga, de ska äta hemma. Och då menar jag då det här, jag tror han var präst till och med, som tweetade till mig, åtminstone svensk kyrklig, han sa ju det, att det här visar ju att nattvarden inte ska vara en måltid som man blir tänkt av. Och vad är din kommentar på det motargumentet?
Ja, egentligen så har man ju faktiskt inte läst hela, alltså tar man sammanhanget i sin helhet så kan man ju inte, som jag ser det, komma till den slutsatsen. Problemet var ju att de rika som hade, dels hade liksom tillgång till mer mat Men inte bara mer mat utan också tillgång till mer tid. Därför att liksom en slav eller en person, en arbetare om man säger så, jobbade längre dagar och kunde ofta komma senare till den här kvällsmiddagen medan som rika kanske dök upp redan på eftermiddagen och började äta liksom. Det är till dessa rika som Paulus säger, om ni är så hungriga så ni inte kan vänta till kvällen, ät då hemma innan ni träffas liksom, med församlingen. För sen i slutet av stycket så säger ju också Paulus, därför när ni samlas för att äta, vänta då på varandra. Så det finns ju ingenting som tyder på att Paulus skulle lösa det här problemet med att de inte skulle äta tillsammans. Utan han verkar liksom ta för självklart att de liksom fortsätter att äta tillsammans, men han går till rätta med på vilket sätt de äter med varandra. Och att de behöver göra det på ett annat sätt. De behöver vänta på varandra. De behöver se den svage, se den fattige, liksom se alla delarna av kroppen så att de inte drar en dom över sig själva. Och jag tror liksom, man kan ju fundera lite över vad den här domen i första Korinthierbrevet är, och det är nog inte helt lätt att exakt veta det, men jag tänker jag med en sak hade ju varit liksom rent fysiskt att de fattiga som liksom fick vänta på sitt näringsintag under hela dagen fram till den där kvällsmiddagen. Och sen när de väl kom dit så fanns det ingenting kvar. Det är klart, levde man i en sån församlingsgemenskap så är det inte konstigt om man är svag och sjuk och kanske till och med dör i förtid. Och att det är ju en dom om något som man drar över sig kollektivt om man gör på det sättet och inte tar hand om de fattiga liksom, som finns i gemenskapen. Så att, ja, jag skulle säga att det är väldigt tydligt för sig själv att måltiden är en måltid med mat och att Paulus bekräftar det när vi ska gå till detta med tillvägagångssättet.
När skulle du säga att nattvarden övergick från att vara en riktig måltid till att bli mer ritualiserad kex och vinsmuttande ceremoni. Alltså rent kyrkohistoriskt, har du kollat något på hur det fungerade i fornkyrkan om den bibliska då, modellen fanns kvar länge eller om den snabbt försvann eller hur ser du det?
Alltså i boken då som jag hoppas ska få komma ut någon gång framöver så har jag ett kapitel som jag kallar från köksbord till altare. Och där jag liksom försöker beskriva då den historiska, ja men historiska processen eller förändringen från Herrens måltid som en måltid till liksom mässor i katedraler med präster i speciella kläder som matar bävande människor med frälsning. Alltså det är ingenting som skedde över en natt och det är långsamma förändringar som sker. Man kan väl säga att den första förändringen som skedde, det var ju att själva, alltså från första början så kan man tydligt säga att hela måltiden är Herrens måltid. Alltså att inte bara brödet och vinet då, utan liksom lika mycket maten och hela gemenskapen, alltså själva hela måltiden är Herrens måltid. Hela måltiden är agape-måltid, en kärleksmåltid eller den kallas hela måltid för bröd som bryts och så vidare. Och en av de första förändringarna det var ju att man tog brödet och vinet lösgjorde dem från det som bara då kom att kallas kärleksmåltiden. Det är väldigt svårt att veta exakt när i kyrkans historia detta sker, men mer och mer så började det bli så att man hade då en morgongudstjänst på söndagen och då hade man brödet och vinet och sen först på kvällen så hade man en gemenskapsmåltid, då mer en kärleksmåltid. Och sen ja, men fortsätter den här processen, en del av det hänger ihop med liksom institutionaliseringen av kyrkan. införandet av ett särskilt prästerskap. Från början så var det tydligt med det allmänna prästerskapet, men ganska tidigt så börjar man leka med tanken liksom och propagera för att det är vissa utvalda som ska vara präster och biskopen måste vara med för att det ska bli en sann herrensmåltid. Och sen kan man säga att stora delar av den här processen liksom förseglas och ja, men, går hela vägen på 300-talet när kyrkan blir statsreligion och liksom kristendomen och kejsardömet liksom matas ihop och blir ett. Kyrkan blir makten. Det är först då man börjar bygga kyrkobyggnader. Det finns egentligen inga belägg för några kyrkobyggnader innan dess då. Och man börjar fira då det som man vid den här tiden har kallat det eukaristin, bröd och vin, i kyrkobyggnaderna. Och det finns diverse kyrkomöten som också faktiskt förbjuder det då som kommer att kallas för kärleksmåltiden. Och som slutgiltigt begränsar Herrens måltid eller nattvarden till bröd och vin. Och det är klart liksom att bara språkbruket har kallat det eukaristin då, som betyder tacksägelse. Och sluta kalla det för Herrens måltid. Det är klart att det var en pedagogisk poäng också, eftersom måltiden hade slutat att vara just en måltid och mer blivit en liksom någon slags miniatyrvariant. Så att sen finns det ju en ännu längre process som fortsätter med mer synen på nattvarden och synen på det här med att brödet och vinet förvandlas till liksom fysiskt, liksom att bli i sin substans kropp, Jesu kropp och Jesu blod. Men det är en längre process som fortsätter in i medeltiden. Så att, ja, man kan säga att det är lite successivt så.
Men du skulle alltså vilja att idealt sett så ska förstås församlingar bli husförsamlingar, leva enklare och då ha en måltid inbakad liksom i sammankomsterna. Så att när man liksom träffas så har man som en liten alfa lunch tillsammans.
Ja, alltså personligen så tycker jag att det är ett fantastiskt bra sätt att mötas som församling, mötas kring en måltid eller så. Det finns så mycket som jag ser det av liksom traditioner och religion i våra ryggmärgar också. Av att sitta liksom på kyrkliga samlingar och sitta och vänta på varandra eller vänta på programmet eller vänta på ledaren när Paulus beskriver hur det ska vara när de tror de möts. Så det är mycket mer här levande liksom att när ni möts av var och en någonting och ger ett ord till undervisningen, uppenbarelsen, profetia eller något annat så, tungotal eller utsyning. Och jag tror att det finns en nyckel i det här liksom att sitta runt en mat och tillsammans med Jesus i centrum där liksom vardagen vävs samman liksom hela livet med tron och efterföljelsen av Jesus och mitt i den här gemenskapen så var allting plats liksom allting som våra liv rymmer och det som den helige ande leder till när vi möts det liksom får plats där och det blir mycket lättare runt ett matbord att slappna av och ja, men, se vad som händer, se vad Gud leder till, se sina syskon. Sen, jag menar, jag lägger liksom ingenting av detta på någon. Att alla måste göra så här. Jag försöker väl lite mer tänka liksom att ja, men, jag ser det som ett erbjudande, liksom, en inbjudan att leva ett enkelt, organiskt församlingsliv, men jag menar, vill man inte det så fine. Det är helt okej för mig, eller så va. Jag vill det, och det finns många andra, och allt fler skulle säga som vill det. Och framförallt så tror jag liksom att jag tror på en rörelse av enkla församlingar som når ut bland människor som ännu inte tror på det. Liksom, den här typen av gemenskaper får komma till. Bland människor som precis nyligen börjar följa Jesus. Där tror jag väl det kanske att det kommer att spridas allra mest. Så, ja.
Strålande. Ja, men det var mina frågor.
Ja.
Tack så jättemycket. Otroligt intressant som sagt.
Ja.
Och, jag längtar verkligen tills boken blir tillgänglig.
Jag får läsa. Ja, men det, ja, jag hoppas på det bästa. Ja, planen är att skicka en fråga till några förlag här om några veckor och sen får vi se. Och är det ingen som nappar så kommer den ges ut på något sätt i alla fall.
Ja, oh my God.
Man får hålla ögonen öppna.
Ja, men precis. Ja, men jättefint. Tack så jättemycket. Gud välsigne. Lycka till i husförsamlingsarbetet.
Ja.
Jag är också med i en husförsamling som du kanske vet, så be gärna på oss.
Ja.
För det är många utmaningar när man är ganska lite i gemenskap, men också många härligheter.
Ja, men absolut. Ja, men det är jättekul att få prata med dig. Jag följer det du skriver. Så.
Ja, strålande. Nej, men detsamma.
Ja.
Jättefint. Ja, men tack som sagt. Och så hörs vi en annan gång.
Det gör vi. Ha det så bra.
Ja, detsamma. Hej då.
Här kommer då ett utdrag från kapitel 4 i Middag med Jesus med Richard Kruus. Kapitel 4, en mättande måltid. En av de saker jag vill uppnå med den här boken är att visa att Herrens måltid har formen av en fullvärdig gemenskapsmåltid med riktig mat som människor äter sig mätta på. För att kunna göra det vill jag ta dig med till den tid och den kultur som Jesus levde och verkade i. Idag tycks en hel del ha fått för sig att Jesus den där kvällen tillsammans med lärjungarna instiftade en ny religiös ritual. Jag tror att det är en grov missuppfattning. Herrens måltid uppstod inte i ett kulturellt vakuum. Jesus tog något som vid den tiden var extremt välbekant för lärjungarna och för andra människor och gav det en helt ny innebörd. När Jesus delade brödet och vinet med sina lärjungar sa han: "Gör detta till minne av mig." Vad menade han egentligen med detta? 2000 år senare är det lätt att ta sin egen erfarenhet av nattvarden och pressa in den i det Jesus sa. Men jag tror inte att den metoden är speciellt tillförlitlig om vi verkligen vill försöka förstå vad Jesus menade. Jag skulle därför vilja lyfta fram två olika måltider som har en tydlig koppling till Herrens måltid och beskriva hur de gick till under det första århundradet. Om vi förstår det historiska sammanhang som Herrens måltid uppstod i, blir det mycket lättare att förstå vad Jesus och Nya Testamentet säger om den. Den första måltid som Herrens måltid knyter an till på ett naturligt och självklart sätt är den judiska påskmåltiden. När Jesus åt tillsammans med sina lärjungar den där kvällen var det just en påskmåltid han delade med dem. Man skulle kunna säga väldigt mycket om judarnas påskfirande, men det ryms inte i den här boken. Men jag skulle i alla fall vilja skissa konturerna för att ge en grundläggande förståelse för detta mycket speciella tillfälle för det judiska folket. Påskmåltiden går hela vägen tillbaka till Israels folks uttåg ur Egypten, som du kan läsa om i Andra Mosebok kapitel 1 till kapitel 15, som beskriver uttåget ur Egypten, och den första påsken beskrivs i kapitel 12. För att befria folket ur faraos fångenskap lät Gud 10 plågor drabba Egypten. Den tionde och sista plågan innebar att en dödsängel skulle komma över landet och döda allt förstfött, både bland djur och bland människor. Gud lovade att skona Israels folk, men de var tvungna att noggrant följa hans instruktioner. Varje hushåll skulle ta ett felfritt, årsgammalt lamm och slakta det i skymningen på den bestämda dagen. Blodet skulle de stryka på dörrposterna till varje hus. Själva lammet skulle grillas helt över öppen eld för att sedan ätas tillsammans med osyrat bröd och bittra örter. Ingenting av lammet fick bli kvar till nästa dag utan var tvungen att ätas upp innan gryningen. Om något blev över skulle de bränna upp det i eld. Den natten befriade Gud sitt folk från slaveriet och förde dem ut ur Egypten. Och ända sedan dess så firar judarna varje år Pesach, påsk, som betyder gå förbi. Påsken är för en jude en av de absolut viktigaste högtiderna. Den påminner om att Gud lät dödsängeln gå förbi och att Gud därigenom påbörjade räddningen av sitt folk och förde dem till det förlovade landet. När Jesus firade påsk tillsammans med sina lärjungar hade judarnas tradition för påskfirande utvecklats en del. När en judisk familj under det första århundradet firade påsk fanns det 6 nödvändiga saker på bordet som man i förväg behövde göra i ordning. 1. Det grillade lammet, som påminde om lammet vars blod skulle strykas på dörrposterna vid uttåget ur Egypten. Lammet var tvunget att vara utan fel, eftersom det bara är det som är felfritt som kan fungera som försoningsoffer. Inget ben fick brytas på lammet, utan det skulle grillas helt över öppen eld. 2. Det osyrade brödet, som påminde om det bröd de snabbt bakade vid uttåget ur Egypten och därför inte hann låta jäsa. Osyrat bröd var också en symbol för renhet och syndfrihet. Surdeg är i Bibeln ofta en bild av synd. 3. Skålen med saltvatten, som både påminde om tårarna som folket grät under slaveriet i Egypten, men också om Röda havets vatten som Gud delade för att föra folket igenom. 4. Bittra örter, som påminde om bitterheten under slaveriet. 5. En söt, brunaktig smet som bestod av en blandning av äpple, dadlar, granatäpple och nötter. I smeten stack man sedan kanelstänger. Smeten påminde om leran som judarna använde under slaveriet i Egypten för att tillverka tegel, och kanelstängerna påminde om den halm som behövdes för tegeltillverkningen. 6. Vinbägaren, som under kvällen fylldes vid 4 tillfällen med vin utspätt med vatten. Dessa 4 bägare representerade 4 löften Gud hade gett sitt folk. Andra Mosebok kapitel 6, vers 6-7. Löftena var att han skulle föra ut dem, rädda dem, återlösa dem och göra dem till sitt folk. De 4 bägarna under den judiska påskmåltiden representerade blodet från lammet som ströks på dörrposterna och därigenom räddade folket från den 10:e plågan och förde dem ut ur slaveriet. Vid den här tiden firades alltid påsken i Jerusalem, vilket innebar att varje rättrogen judisk familj begav sig dit under den stora högtiden. Alla tillresta familjer var tvungna att ordna en plats där de tillsammans kunde äta påskalammet. Detta gjorde att det var extremt mycket folk i Jerusalem under påsken. De flesta köpte sitt lamm i Jerusalem och begav sig under dagen till templet, där lammet blev inspekterat och slaktat av en präst. Ofta skedde denna slakt tidigt på dagen. När lammet var slaktat fick ingen i familjens påsksällskap äta någonting innan det var dags för det gemensamma firandet. Eftersom påskmåltiden inte intogs förrän sent på kvällen måste det ha inneburit att alla var ordentligt hungriga när det väl var dags att äta. Jag tänker inte här gå igenom hela händelseförloppet för påskfirandet. Om du är intresserad av det så finns det andra böcker att läsa. Den judiska påskmåltiden är full med symboler och handlar om Guds folk som var hopplöst fast i slaveri och som Gud på ett minst sagt mirakulöst sätt räddar och leder ut i frihet. Påsken blir en stark profetisk förebild på det Jesus kom för att göra. Flera, om inte alla, av de saker som stod på bordet är tydligt profetiska förebilder till Jesus. De tydligaste är lammet, det osyrade brödet och den tredje bägaren. Johannes döparen talar om att Jesus är Guds lamm som tar bort världens synd. Johannes 1, vers 29. Precis som lammet var tvungen att vara utan fel eller fläck var Jesus helt utan synd. Hebreerbrevet kapitel 4, vers 15. Precis som man inte fick bryta något ben på påskalammet bröts inget ben på Jesus när han gav sitt liv genom döden på korset. Johannes 19, vers 36. Det osyrade brödet blir en förebild för den renhet som förmedlas genom Jesus död på korset där hans kropp bröts sönder. Paulus skriver så här: ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg eftersom ni är osyrade. För vårt påskalamm, Kristus, har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. Första Korinthierbrevet 5, vers 6-8. När Jesus efter måltiden delade den tredje bägaren med sina lärjungarna sa han att denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Lukas kapitel 22, vers 20. På samma sätt som lammets blod räddade folket undan dödsängen och förde det ut ur Egypten, räddar Jesu blod från synden och ger evigt liv. På punkt efter punkt är alltså påskmåltiden en tydlig förebild av Jesus och det han kom för att göra. Trots att måltiden tillsammans med Jesus var just en påskmåltid verkar det faktiskt inte som om lärjungarna under det första århundradet firade Herrens måltid som en påskmåltid. Det finns ett par olika saker som på ett tydligt sätt visar att så inte var fallet. För det första var och är påsken en årligen återkommande högtid. När man läser i Apostlagärningarna, kapitel 2, vers 42, omnämns brödsbrytelsen, alltså Herrens måltid, som en av fyra saker man troget höll fast vid i den tidiga församlingen. Lukas berättar att församlingen i Jerusalem dagligen var tillsammans i hemmen för att bryta bröd och hålla måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. Apostlagärningarna 2, vers 46. Herrens måltid var alltså inte en årligen återkommande högtid utan något man ägnade sig åt dagligen. Ingenting tyder på att denna gemenskapsmåltid till formen var en påskmåltid. För det andra skulle vi kunna be oss till första Korinthierbrevet, där vi kan ana hur det gick till när församlingen i Korint träffades för att fira Herrens måltid. Det verkade som om Herrens måltid var något som var en självklar del varje gång man träffades som församling. Första Korinthierbrevet 11, vers 17-20. Det är omöjligt för oss att veta hur ofta församlingen möttes, men vi borde väl kunna anta att det var oftare än en gång per år, eller hur? Jag tror att vi med stor säkerhet kan anta att församlingen möttes minst en gång i veckan, förmodligen oftare. När Paulus skriver till Korintierna om Herrens måltid, beskriver han aldrig Herrens måltid som en påskmåltid. När lärjungarna under det första århundradet samlades för att fira Herrens måltid gjorde de det alltså inte i formen av en påskmåltid. Hur ska vi då förstå kopplingen mellan påskmåltiden och Herrens måltid? Jag tror att man framförallt skulle kunna beskriva påskmåltiden som den profetiska bakgrunden till Herrens måltid, som visar på hur Gud räddar sitt folk genom historien och slutligen genom Jesus Kristus. Påskmåltiden är sprängfylld av symboler som på olika sätt utgör profetiska förebilder av Jesus, korset och Herrens måltid. Jag har nämnt en del av dessa symboler, men det finns mycket mer man skulle kunna säga. Även om lärjungarna under de första församlingarnas tid inte firade Herrens måltid som en påskmåltid, så tror jag att det finns några karaktärsdrag i påskmåltiden som senare kom att påverka hur de kom att fira Herrens måltid. Här är några exempel. 1. Vid påskmåltiden samlades ett mycket hungrigt sällskap för att äta sig mätta. 2. Påskmåltiden var en måltid för storfamiljen, alltså tillsammans med människor som man hade en personlig relation med. 3. Vid påskmåltiden låg eller satt man runt ett bord för att man skulle kunna se varandras ansikten och kunna ha gemenskap. 4. Påskmåltiden syftade till att man skulle komma ihåg och bli en del av Guds stora räddning. Sammanfattningsvis skulle man kunna säga så här om kopplingen mellan Herrens måltid och påskmåltiden. Herrens måltid firades inte som en påskmåltid, men präglades av flera av påskmåltidens karaktärsdrag. Påskmåltiden fungerade framförallt som en profetisk bakgrund till Herrens måltid för att man skulle kunna förstå och se dess historiska rötter. Den andra måltiden som Herrens måltid på ett mycket starkt sätt knyter an till är vardagsmiddagen. Den var under det första århundradet vanlig bland både judar och greker runt Medelhavet. Vid den här tiden var det vanligt att man åt bröd och drack vatten eller lite utspätt vin till frukost. Om man åt något mitt på dagen var det oftast inte mycket utan bara något man kunde ha med sig under arbetsdagen. Det största näringsintaget fick man vid kvällsmiddagen som på grekiska kallades deipnon. Vid kvällsmiddagen samlades familjen eller hushållet för att efter arbetsdagens slut äta tillsammans, umgås och vila. När Paulus talar om Herrens måltid i första Korinthierbrevet är det just ordet deipnon han använder. Herrens deipnon, Herrens kvällsmiddag. Vid den här tiden inleddes varje kvällsmiddag för judarna med att man bröt brödet med varandra. Det var en så naturlig och självklar början på en måltid att begreppet brödsbrytelse kom att bli synonymt med att äta tillsammans. Evangelierna ger oss flera exempel på hur Jesus gör detta i början av en måltid. Ett sånt tillfälle är när han ska dela en måltid med de så kallade Emmausvandrarna. Det står att han tog brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Lukas 24, vers 30. Att göra på det sättet var för både Jesus och andra judar ett sätt att upphöja och tacka Gud, men också att förenas i en djup gemenskap med varandra. På samma sätt som brödet var den naturliga inledningen av en kvällsmiddag, var bägaren med utspätt vin den naturliga avslutningen. Detta inslag i vardagsmiddagen knyter Paulus an till när han skriver om Jesus. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden. Första Korinthierbrevet 11, vers 25. I ett judiskt hem var det vanligt att man bad och upphöjde Gud i samband med att man delade bägaren med varandra. På fredagskvällen som inledde den judiska sabbaten var kvällsmiddagen festligare och innehöll mer bön. Ofta åt man finare mat vid sabbatsmiddagen och den hade en annan ordning. Men brödet och vinet var en lika självklar del som vid vardagsmiddagen. Bland grekerna såg måltiderna delvis annorlunda ut, men det fanns också gemensamma nämnare. Vid en grekisk gemenskapsmåltid var det vanligt att när man ätit färdigt höjde en skål med vin och hällde ut lite grann som ett dryckesoffer åt de grekiska gudarna. Därefter skickade man runt bägaren för att alla skulle dricka som ett uttryck för gemenskap och samhörighet i sällskapet. När Jesus delade bröd och vin med sina lärjungar skapade han inte en ny religiös ritual. Han tog något som var oerhört naturligt och vardagligt för både judar och greker och gav det en helt ny innebörd. På den tiden var det en självklar del av livet för i princip alla människor att äta tillsammans vid dagens slut och i samband med den måltiden dela bröd och vin med varandra. Att bryta bröd och dela en bägare var synonymt med att dela en gemenskapsmåltid. Jesus startar alltså inte något helt nytt natten då han blev förrådd, utan han tog människors befintliga middagar och gav dem ett helt nytt innehåll. De texter som tydligast beskriver Herrens måltid i den första tidens församlingar hittar vi framförallt i Apostlagärningarna och Första Korintierbrevet. I Apostlagärningarna får vi inte så mycket detaljer, men kan konstatera följande från Apostlagärningen kapitel 2. Herrens måltid firades i människors hem. Herrens måltid firades i jublande innerlig glädje. Detta måste ju vara den bästa sortens glädje. Innerlig, att den är äkta på djupet, jublande att den tar sig uttryck i skratt, sång och jubel. I Första Korintierbrevet får vi fler detaljer. I Korint fanns det flera problem i samband med församlingens sammankomster. Paulus skriver bland annat för att ta itu med dessa problem, vilket vi återkommer till senare. Just nu nöjer jag mig med att konstatera följande. Församlingen i Korint bestod av husförsamlingar, precis som på andra platser, vilket innebar att sammankomsterna då man åt tillsammans ägde rum i människors hem. Herrens måltid ordnades praktiskt som ett knytkalas och människorna i församlingen bidrog med mat efter egen förmåga. Ordningen för sammankomsterna verkade vara 1. Brödsbrytelsen, 2. Maten, 3. Bägaren och 4. Utrymme för andens gåvor, där varje person hade något att bidra med. Hela måltiden kallades Herrens måltid, eller kanske mer ordagrant Herrens kvällsmiddag. Den började med brödet och avslutades med vinet. Det innebär att all mat, alla deltagare, alla samtal och alla böner var en lika självklar del av Herrens måltid som brödet och vinet. Präster eller pastorer nämns det ingenting om i beskrivningen av Herrens måltid. Med största sannolikhet hade alla personer som var med i de tidiga församlingarna deltagit i massor av kvällsmiddagar tillsammans långt innan de började följa Jesus. Skillnaden var att de nu åt tillsammans med bröder och systrar i Herren och samlades med honom, Jesus Kristus, i centrum. De kom ihåg och tog emot hans död och hans liv och lät brödet och vinet som var så vardagligt för dem representera hans kropp och blod. För vissa som läser den här boken kanske det verkar som hämtat från en annan planet att Herrens måltid skulle vara en gemenskapsmåltid i ett hem med mat och skratt och glädje. Det verkar väldigt annorlunda från hur nattvarden firas i många kyrkor idag. Hur kommer det sig att det är så stor skillnad och hur blev det som det blev? Det är en fråga som jag kommer adressera senare i boken. Faktum är att det inte bara var under det första århundradet man firade Herrens måltid på det här sättet. I vår tid, på 2000-talet, är det allt fler människor som möts i husförsamlingar och gemenskaper av troende för att på liknande sätt fira Herrens måltid som en gemenskapsmåltid. Jag är övertygad om att detta är en företeelse som har kommit för att stanna. Tack för att ni har lyssnat och Gud välsigne er. För att du lyssnar på Jesusfolket. Om du vill höra mer så se till att prenumerera på iTunes, Spotify eller valfri podcastapp. Du kan också lämna en recension, vilket är en liten grej att göra som hjälper oss väldigt, väldigt mycket, så det uppskattar vi verkligen. Du kan också läsa vår blogg Hela Pingsten. Vi har mängder med artiklar där om andens gåvor, evangelisation, fred, rättvisa och allt möjligt annat som har med lärjungaskap att göra, så kolla in det. Och vi finns på sociala medier, du kan följa både Jesusfolket och Hela Pingsten på till exempel Facebook. Tack så mycket, Gud välsigne dig och fortsätt vara en del av Jesusfolket.